Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag har bytt till goa den här veckan. Det är alltid bra att två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite, det är bra för mig. Jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lyser. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det såhär,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Den här veckan har vi en samarbetspartner som faktiskt i alla fall räddar mig just nu, ska jag säga.
Vad då, berätta.
Nej, det är ju Fräska Städ.
Mm-hmm.
Det är ju så här att jag vet inte, pappas bortgång och alla ungar och det är corona och hit och dit. Man är ju väldigt mycket i hemmet och jag känner så här, jag pallar inte längre. Jag klarar inte av det bara. Och det handlar inte om så här, jag vill att någon annan ska städa åt mig för att jag är slö. Jag klarar inte av det, jag får inte ihop det. Och då så har jag bestämt mig för att jag ska lägga ner bara och se vad som händer. Men det händer ingenting. Men eftersom jag är en fredsivare, så har jag bestämt mig för att då ta in städ varje fredag. Och unna mig det, att få komma hem till ett nystädat hem av människor som är så sjukt mycket bättre på det här än vad jag är.
Men det är väl det som är grejen. Liksom. Man kan ju tycka vad man vill och man kan leva kvar med gamla så här jante-idéer och så här, man ska fan städa sin egen skit och sånt där. Men grejen är den att
jag måste säga att liksom, vi jobbar heltid. Vi har många barn, både du och jag. Det är som sagt ett hem som brukas extremt mycket. Och skulle jag sköta det här hemmet helt själv, då skulle jag behöva jobba en dubbel heltid. Det vill säga mitt jobb och heltid i hemmet. Bara att vika den här familjens tvätt tar mig, och det har jag räknat, 8 timmar varje vecka.
I know.
Och liksom, ska jag då städa? Jag lagar också mat, jag handlar mat och sådär. Så att det är verkligen en både äktenskapsräddare att ta in hjälp i hemmet. Men också ett sätt att liksom få mer tid för barnen, tänker jag. Och som du säger, de här personerna är ju så sjukt och mycket bättre på det här. Och kan ägnas åt det till 100% utan att bli störda. Utan att liksom... Och det som är så bra med Fresca, det är att de är ett socialt ansvarstagande företag. Alla deras anställda blir utbildade i städ. De tänker på miljön. Och de använder bara svanenmärkta rengöringsmedel. Och deras städare är professionellt utbildade noggrant. En annan grej som jag tycker är skitbra, det är att kollektivavtal är en självklarhet. Mm. Och de strävar liksom efter att göra allting bättre för sin personal som har tills vidare en anställning. Det är inte helt vanligt när det gäller personer som jobbar i den här branschen, skulle jag säga. En annan bra grej, det är att i de flesta företag som ägnar sig åt den här typen av erbjudanden, där måste man binda upp sig och liksom boka på. Med Fresca, där kan man bara av- eller omboka inom 48 timmar. Och man gör allt det här sjukt enkelt via en app.
Precis. Fresca-appen, det är ju bara att ladda ner. Och angående den här myten att man måste typ städa 5 timmar innan städerskan kommer, eller städaren, vilket mina tjejkompisar håller på att falla ihop av trötthet över, så tycker jag att man kan lägga på en nivå, såklart. Det ska inte ligga prylar överallt. Men det är samma sak här. Att så här, man ska inte städa innan städaren kommer. Det är därför de är där. Och det vill Fresca poängtera. Så det får man ju... Det där tror jag man känner av själv. Men det
de rengör ju... inte bara. De plockar, de städar, precis. De ställer fint. Vilket jag värdesätter det lika mycket som att de gör rent faktiskt.
Precis.
Hörrni, vi har en fantastisk liten surprise till er. Ett erbjudande.
Som ni ska passa på att utnyttja nu och unna er. Ni får alltså 30% på 2 städ, de 2 första städningarna, om ni använder rabattkoden inte din morsa. Och jag säger bara så här, görtba, görtba.
Tack Fresca.
Tack Fresca städ. Välkomna till Inte din morsa. Jag längtar till varje vecka när vi ska spela in det här. Det är så mycket man behöver prata om.
På något sjukt sätt så har det blivit så här, om jag sammanfattar din och min vänskap i några meningar, så har det ju gått från så här väldigt mycket fysisk kontakt under våra första år.
När med vi liksom barn.
Så
här,
med barn, utan barn, sova över, hänga liksom med varandra hela tiden. Till att, och det här är inte så konstigt, eftersom jag bor numera i Tjotahejti. När vi träffades bodde vi båda på Söder, grannar.
Gud, du umgicks ju verkligen mycket.
Ja, vi umgicks så mycket. Och sen var vi liksom singlar i stort sett. Du var ju så här, ja, eller du var ju typ singel fast du var ihop med Nanook. Alltså, han var ju inte så tidskrävande, eller vad man ska säga. Det var inte mycket
han ville inte, göra, så mycket familjegrejer.
Nej, de var inte så pepp på det. Nej. Och då gjorde vi mycket familjegrejer med varandra. Vilket var så jävla så underbart. Det var underbara år, tycker jag.
Trots allt, det är konstigt att det behöver inte vara svart eller vitt. Det kan vara underbart samtidigt som det är vedervärdigt.
Ja, och det säger mina barn också. Mamma, åren på Skånegatan, det var liksom våra härligaste år. Olga kan säga att våra år när vi bodde på en minikinlägenheten på Tavasgatan, en 2 på 40 kvadrat, när jag var singel i 8 månader. Det tyckte hon är de härligaste åren.
Vårt rekord.
Ja.
Det är mitt rekord också.
Det är så sjukt att man säger.
Det säger allt om oss.
Ja, det säger allt om oss. Man bara,
jag tycker faktiskt
gud, jag var singel så länge. Nej, jag har varit singel 8 månader under hela mitt vuxna liv. Alltså. Det är helt patetiskt.
Det kör så Uffes fel.
Ja, alltid deras daddy issues. Fan.
Ja, nej, fan, det är inte stabilt. Alltså. Vi kanske tar igen det på ålderns höstdäsken.
Men det är då vi lever själva i kvinnokollektiv istället. Ensamma.
Jag tror det.
Just idag är jag extremt osugen på kvinnokollektiv, eller jag är extremt sugen på så här, kvinnor. Jag brukar inte känna så här överhuvudtaget, men alltså jag måste recappa lite här, för jag är i någon slags chock.
Okay.
Och liksom det har i mångt och mycket, och som oftast faktiskt, att göra lite grann med mitt stall. Jag driver ju mitt inackorderingsstall.
Jag vet.
Och det innebär för er som inte fattar liksom hästvärlden och lyssnar, att jag har liksom inhyrda hästmänniskor som hyr hästplats hos mig. Och då måste jag ju då ofrivilligt på något sätt bli just typ chef över massa människor. Mm. Trots att jag har försökt hålla det här väldigt litet, och trots att jag försöker ta in folk som jag känner lite grann och som jag tycker jag har liksom koll på, att vi delar samma värderingar kring både djur och människor och lite sådär. Men det behövs en, för det är inte bara hästägaren, utan det är deras familjer och så är det deras medryttare. Så det blir ändå en väldigt massa människor, och de måste ha några slags hållpunkter, regler och ramar, för att annars så blir det liksom kaos. Och det här tycker jag för det mesta funkar bra, och jag gillar att ha människor att dela mitt hästliv med. Det är liksom en anledning till att jag har inackorderingar. Men ibland så avskyr jag det, för att jag tjänar liksom inga pengar på att driva in i ackorderingsstall liksom. Men det tar fruktansvärt mycket tid, och när det uppstår schismer så kan jag säga att hästmänniskor verkar vara, och det har jag varit inne på förut också, men det verkar vara liksom, jag vet inte vad det är, för att det är djur inblandat så blir det väldigt mycket emotioner, eller så har det att göra med att vi går ju varandra väldigt mycket, inte på nerverna, men alltså vi går ju in i varandra hela tiden.
Mm.
Ja, vi är ju stallet varje dag, så friktionsytorna är ju liksom där hela tiden. Liksom. Jag träffar ju folk i mitt stall typ mer än jag träffar dig eller mina andra vänner, eller folk på en arbetsplats.
Jag fattar,
så det,
jag fattar.
Det är inte så konstigt liksom att det uppstår grums, men...
Ja, men det är också liksom, du är också chefen, förstår jag menar? Det är så här,
ja, chefen, det är en otacksam roll.
Ja, för samtidigt ska du vara liksom tjejen i bootsen hela dagen. Jag kan förstå att det kan krocka, dels för att så här, det är en otroligt liksom... Din värld är väldigt få män som figurerar, och de få som gör det, de är så här stjärnhoppare. Alltså det är min lite inställning utifrån. Så det blir så här, du pratar så jättemycket om hierarkierna i stallet.
Ja, och det är det som är så märkligt också, så att det finns hierarkier i stallet. Men sen är det också så här, kvinnor överlag vill inte ha hierarki. Det här har jag varit med om på kvinnliga arbetsplatser också, i till exempel hemtjänsten, och där är så 100% kvinnor. På ett sätt kan det vara en extremt trygg miljö, men på ett annat sätt så kan det också vara ytor för konflikt, för att ingen får bestämma. Nej. Alltså ingen får stå över, ingen får vara ledare, ingen får säga ifrån, utan det ska vara platt organisation och alla ska få göra sin röst hörd, och det ska vara demokrati i minsta beståndsdel, och sen ska det också vara liksom, vad heter det, som konsensus, liksom, att allting ska diskuteras fram. Och när det gäller hästar och liksom så här enkla åtaganden i min värld, så känns det som att säga, gud, jag kan inte ägna så här mycket tid åt att sitta och fundera ut med var och en och ha individuella samtal med de som är mitt stall. Det går liksom inte.
Mm.
Men ja, och jag, så att igår var en dag när jag kände så här, gud, vad håller jag på med? Det här är sån galenskap. Och Micke sa det till mig när jag kom hem, rödgråten, efter det här då, en konflikt med ett par av mina inackorderingar. Och jag liksom bara kände mig helt krossad till marken och oerhört faktiskt kränkt. Och jag har funderat mycket på det här senaste liksom 24 timmarna, om jag har rätt i att känna mig kränkt, eller om jag tog det liksom personligt på ett sätt som jag kanske inte borde ha gjort, eller vad var det som hände igår egentligen? Är jag dålig på att hantera konflikter? Vad är vad här egentligen?
Mm.
Men Micke sa till mig i morse, han bara, nu tar du och bara klappar igen det där stallet. Jag vill inte se dig ledsen igen, jag vill inte höra hur de här människorna kör med dig. Jag vill inte se dem så här gå runt och bara liksom typ äta upp interiör, inredning, och bara sitta och ha det där som sitt AV-place om de inte kan vara schyssta. Typ.
Ja, men men jag fattar.
Så har... enkelt kan det vara i en mans värld.
Jo, jag vet. Alltså,
men du har inte okej.
Okay. Du har inte gett oss särskilt mycket köttben. Kan du ge oss någonting? Så här, vad hände? Ni bråkade om en häst eller ni bråkade om pengar? Eller så här. Det blir lite svårt för oss andra som lyssnar nu med spänning.
Absolut. Men det här är också så här, för att om man nu inte förstår hästeriet så kan man, kommer man tycka att det här är helt patetiskt. Men det var helt enkelt en diskussion med ett par hästägare om foder och hage. Mm-hmm. Och när man ställer sin häst hos mig så har ju vi foder som ingår i stallhyran. Och det är fodret som vi slår på gården, alltså höselage. Och det är det höselaget vi har. Och just de här inakkorderingarna ville fodra sina hästar med ett annat foder. Och jag sa okej till det. Om de gjorde det i hästarnas box men inte i hagen. Därför att jag vill kunna liksom låta andra hästar gå i den hagen också. Så vi har inga ensamhagar hos oss. Utan vi har för lite liksom hagar och vi har för lite möjlighet att ha ensamhagar. Och så där. Och det har jag varit väldigt tydlig med. Att ska man ha häst hos oss då kommer de gå i flocken. Eller så kommer hästen gå med liksom, ja, det kommer variera vem hästen går med. Och så det blir man väldigt tydligt informerad om innan man flyttar till mig. Och då var det så att de här personerna hade då börjat fodra sina hästar med sitt eget hö i den här hagen. Och i min värld så är det liksom ingen big, utan det är bara så här, ni kan inte fodra med det höet, för jag måste kunna stoppa in andra hästar där. Och det upplevde de som liksom, det blev så här väldigt sorgsna miner över det, och då kanske vi måste flytta. Då kanske inte vi kan ha våra hästar kvar här på ett, vad jag tycker då, ett ganska typiskt kvinnligt sätt. Att så här, attackera den här då uppkomna konflikten med offerkofta, med så här, lite manipulativ så här, huvud på sned, jag är ledsen nu. Och så här. Men jag försökte vara tydlig och stå fast vid att det här är det som gäller. Då får ju ni fundera på om ni kan vara kvar här. Alltså, det här är det som är. Liksom.
Jag fattar.
Och sen i nästa sekund så berättade de att de skulle flytta ändå till en annan stad. Och det hade liksom ingenting med det här att göra, utan de ville bara byta miljö liksom. Och liv lite grann. Och det, då var jag så här, aha, men vad bra, när ska ni göra det? Ja, men det blir ju inte först lite senare i april, maj eller något sånt där. Och sen var det inte mer med det, men sen dagen efter så, då sa jag helt enkelt upp dem. Jag sa att så här, okej, om ni ändå ska flytta, då säger jag upp ert kontrakt rent formellt liksom. 1 april och så kan era hästar få äta det här höet fram tills den 1 april, så får ni ha en egen ensam hage. Så jag tyckte att jag var diplomatisk, att jag så att säga gav dem 2 månader med en egen hage tills de ska flytta, så att de slipper flytta innan dess med sina hästar. Men de upplevde det här som en väldig oförrätt att jag sa upp dem, att de inte alls visste när de egentligen ska flytta till den här andra staden, och de var liksom rosenrasande, verkligen väldigt, väldigt arga. Och väldigt, väldigt besvikna på att jag hade magat sig upp dem. Och de som alltid har skött sig prickfritt. Och det har de. Det var liksom inte det. Utan det var ett missförstånd, skulle jag vilja säga. Och det försökte jag också förklara. Att har ni missförstått mig? Ni får gärna stå kvar en månad till om ni vill. Behöver det. Men det var liksom en ilska hos dem som var samlad irritation, skulle jag vilja säga. När man går och samlar saker, när man har gått och funderat på saker och stört sig, och när man då är filterlös och känner att jag ska ändå härifrån nu, så nu kan jag bara säga allt det här. Och så bara langar man fram det. Osorterat. Och så är man också väldigt känslomässig, för att det handlar om djur och hästar som man älskar. Och så
det är det jag menar. Alltså det där måste ju vara en mardröm för konfliktlösare. För,
ja.
Ja, men alltså, jag tänker så här. Du försökte ju ändå vara så här positiv, använda en positiv strategi och så här, kompromissa och samverka. Och så här, du försökte hitta en lösning.
Ja, ja, men om jag ska vara självkritisk så kanske jag inte lyckades då förmedla den i mitt sms till dem. Och det här är en annan
svårt,
punkt
alltså.
Som jag
säger.
Ja, men samtidigt så jag tycker det är jättesvårt när jag pratar med vissa personer som blir väldigt flytande. Ska vi göra si eller ska vi säga, ah, vi får tänka på det. Så det blir väldigt otydligt. Och när jag har liksom att göra med 20 personer i det här stallet, då tänker jag att så här, jag försöker vara så tydlig som möjligt. Och så skriver jag ner det så att man vet också vad det är som är sagt. För att det är så lätt att man har tolkat ett samtal på olika sätt.
Mm, mm.
Ja, men jag trodde du sa att vi fick ha vårt hö där. Nej, jag sa inte det. Jag sa att ni fick ha det i boxen. men inte i hagen. Och då har de liksom uppfattat det på ett annat. Man hör saker på olika sätt. Så på ett sätt tycker jag sms är väldigt så här tydligt, bra, det här är det som gäller, det här är formellt och det är så här. Men det är klart att det kan uppfattas som okänsligt eller att man är vass, man inte hör nyanser och sådär. Men till mitt försvar så försöker jag vara så tydlig som möjligt då liksom. Och att man kommer ur ett samtal med en lösning. För jag blir tokig på också att det ska ta sån tid och så här sitta i konflikthantering med någonting som borde vara så här helt lustfyllt. Herregud, vi är ett stall. Alla hästar mår skitbra. Alla har också lyxtillvaro i mitt stall, det kan jag lova. Mm. Och då blir jag liksom så här, men gud, varför sitter vi ens och dillar om det här? Det här är helt bizarrt. Varför pratar vi om saker som är sjukt oviktiga? Det svälter barn i världen. Vi har liksom vi sitter och diskuterar liksom det ena lyxigare alternativet än det andra för ett par lyxskadade djur. Typ. Alltså, missförstår mig rätt. Fattar du vad jag menar?
Jag fattar.
Det är som i hundgrupper. Det är så här, du kan inte ha den där selen. Nej. Förstår du inte att den är liksom så här, man bara, men gud, det är liksom så här, inget fel.
Jag känner också så här, nu under coronan när folk ska betala så här 45 papp för någon jävla hund från Portugal. Jag bara känner så här, nej men sluta nu. Ni kan ta de där pengarna som det kostar extra nu för att efterfrågan är så himla hög. Och så här, vi ska kunna rädda typ en hel kontinent för de här jävla hundpengarna. Förlåt att jag säger att nu kommer folk på toka. Men ibland går det ju lite till överdrift.
Jag har... det går verkligen till överdrift med djuren generellt. Ja. Och det kände jag väldigt tydligt igår. Men det som ändå slog mig väldigt mycket är att jag har aldrig under mitt vuxna liv... upplevt en sån extremt kränkande situation. Och med risk för att liksom lämna ut de här personerna, jag vill inte det, men det jag tycker är intressant i det här, det är liksom så här, att ha konflikter rent generellt med kvinnor, liksom män, på arbetsplats, med vänner, i olika typer av relationer. Och jag låg i natt när jag vaknade fyra, du vet när man har så här kaninhjärta och bara känner så här, det här är så sjukt, just det, jag var med om det här igår, det här är så sinnessjukt. Har det här hänt någon gång tidigare i mitt liv? Jag är 42, ska jag fylla 43, och jag kan inte identifiera en enda gång som det har varit på det här sättet. Inte ens i skolan har jag upplevt den utsattheten på något sätt. Och det kan ha att göra med att de var två personer. Och det kan också ha att göra med att de är så här, jag skiter i den här relationen för vi ska ändå flytta. Så nu tänker jag bara så här, sabba det här. Det vi har haft kommer jag bara så här krossa. Lite grann som, jag tänkte så här, har jag varit med om det här med någon pojkvän någon gång när man ska göra slut? Olga frågade också så här, men pappa, med villkraft måste det ha varit jobbigare att ha en konflikt. Hon hittade mig gråtandes i soffan. Jag bara, nej gud. För honom, jag visste ju att det fanns en grundkärlek där från honom. Alltså det finns kärlek. Det är som när jag har en konflikt med Olga. Vi kan ju liksom också verkligen bli så här emotionella när vi bråkar med varandra. Ja. Men jag vet ju att hon älskar mig. Jag vet ju att hon värnar vår relation. Och det är samma sak med Micke. Vi kan ju också ha liksom extrema bråk där vi blir väldigt liksom emotionell om man bara känner så här glödgande hat, men samtidigt så vet jag att han älskar mig. Och det bär liksom genom hela konflikten, och att det finns en vilja till försoning och att det finns en vilja till att mötas på andra sidan och så här. Det här kände jag bara så här, de här är helt ointresserade av att värna vår relation, så de är inte ens intresserade av att hitta ett konsensus eller att hitta en kompromiss eller det, alltså alla de möjliga kompromisser som jag försökte i diplomatisk anda lägga fram, det bara stampade de på.
Men jag fattar.
Och det var, jag tror att det var det som var det mest kränkande, och att så här, nej men gud, det spelar ingen roll här. Jag skulle liksom kunna lägga mig platt på marken som en hund och vara så här, förlåt, var inte meningen. Jag sa det några gånger så bara, förlåt, ni måste ha missuppfattat mig. Det betydde ingenting.
Okej, så
att nu är det lite absurt. Så att jag är fortfarande kvar i en liksom chockkänsla och i ett så här läge där jag känner så här, gud, jag måste ju vara en värdelös människa, för att hur kan jag annars förtjäna den här situationen typ? Jag måste ju vara liksom extremt dålig på att lösa konflikter, eller förstår du?
Ja, men jag fattar.
Tänk om jag hade varit chef för så här 40 pers.
Jag tänker så här, kvinnor och män, jag tycker så roligt, för det som är beforskats om konflikthantering, det gör ju gällande att så här, det är jävligt svårt att forska kring det här, för att alla beter sig så otroligt olika. Men det som sägs är ju så att killar blir ju vänner genom typ, ja, men liksom en sport eller en fritidsaktivitet. Eller förstår du vad jag menar? Så här, vi polar om fotbollen, pingisen, och så blir de liksom polare. Och då är det ju sprunget ur ett gemensamt intresse. Kanske inte så här att de sitter och pratar tjejer på kammaren och så här, ah, vad gjorde du så hit och dit? Så som tjejer kanske är när de går in i en vänskap. Vi blir oftast vänner för att vi vill vara vänner. Förstår jag menar? Så ser det i alla fall ut. Och då tänker jag så här, för det är ingen skillnad tydligen enligt forskning på hur man bråkar, hur killar, män och kvinnor bråkar med sin partner. För ju närmare man är, ju mer liksom, som står på risk då, ju vidare blir man tydligen. Men just konflikten kring då att tjejer har en benägenhet tidigare så här, försöka kompromissa, försöka, men när de känner sig hotade i typ en miljö där de känner sig utsatta, då är kvinnor värre, tror jag. Och jag tror att det handlar om, det är ju samtidigt ditt jobb, för ingen vill ju bråka på sitt jobb. Det är också beforskat så här, att man vill inte stå framför chefen och bara, din jävel, och det händer ju sjukt sällan. Alltså det gör man ju,
ja,
inte,
men för du, man vet att man ska ju, dels är det så här, det här är brödfödan det handlar om, och sen är det ju så här, jag ska vistas här hela dagarna, jag kommer inte orka mer den här toxiska stämningen. Så det är väl, jag kan tänka mig att den typen av utfall och utbrott liksom, av det jag upplevde igår, det är väl verkligen när man ändå har bestämt sig för att jag ska gå härifrån och jag skiter i den här chefen och hur den, vi kommer ha en relation framöver. Jag bara blockar honom och jag vill inte ha med den personen att göra i mitt liv. Men då undrar jag också så här, då måste man ju ställa sig frågan så här, har jag varit vidrig mot de här personerna? Är jag så att säga värd det här?
För det är ändå viktigt, tycker jag. Alltså man måste, nu har jag ju, vet jag lite om den här konflikten sen förr, men jag tycker ändå att det är relevant att ställa sig frågan, för jag tror att man också kan bli väldigt självblind, och särskilt kanske i en sån situation. Ja, men hästarna älskar du mest på hela jorden, men du ska också till att det här, se till att det är ett företag som här, inte knäcker dig och som går runt varje månad, och du jobbar ju liksom stenhårt, du jobbar ju flera timmar med det där varenda jävla dag, och ändå ska, så respekteras du inte för det arbetet, för att du är betald av dem. Förstår du? Det blir liksom en väldigt svår situation, nästan inte likt någon annan. Förstår du vad jag menar?
Ja, det blir ju liksom, alltså det är så otacksamt, eftersom jag inte tjänar någonting på det här jobbet, men de betalar ändå för det. Alltså det de betalar får deras hästar att gå runt, men mitt arbete med det här stallet är ju ett gratisarbete. Så för min del så jag, liksom, det är inte så här, åh gud, mina kunder som jag måste ta hand om och liksom så här, behålla och så. Det funkar ju liksom inte riktigt så, utan alla står till självkostnadspris, vilket gör att då, alltså jag känner mig inte särskilt motiverad att så att säga så här, trippa på tå kring folk eller jobba lite extra hårt eller liksom, jag jobbar redan tillräckligt hårt som det är med det. Så att liksom, ska jag analysera mig själv och vara självkritisk, så har jag tänkt att så här, ska jag fortsätta driva inackorderingsstall, då måste jag göra det till en vinstdrivande verksamhet, så att jag kan börja se på mina inackorderingar som kunder och dels ta betalt därefter och också se dem, alltså ägna mig åt kundvård kanske på ett annat sätt, I don't know, och där det blir en väldigt mycket tydligare relation, att jag är liksom chef och säljer en tjänst och de är mina kunder. Alternativt så att jag inte har inackordering överhuvudtaget, för liksom ingen blir rik på hästjobb. Man blir inte det. Jag kan ägna mig åt andra grejer istället och så kan jag ha mina hästar bara själv. Det finns, det enda jag missar då är en massa härliga människor, för jag har också, mitt hästliv berikas väldigt mycket. Till 80% är de inackorderingar som är hos mig helt fantastiska. De berikar mitt liv väldigt, väldigt mycket, och deras hästar berikar också mina hästars liv genom att vara liksom flockmedlemmar och så här. Det finns en vits med att man är flera och jag får hjälp när jag reser bort och sådär. Men sen, jag tror att det som har hänt på senaste tid är att det liksom tar för mycket arbete i paritet till,
ja, och då blir du stressad, och så tänker jag så här, det påverkar ju såklart en vad man blir utsatt för en konflikt. Jag menar, du står där i ditt stall som är också ditt hem.
Och jag tänker också så här, för mig är det också en sån jävla frizon. Alltså, du,
ja, jag fattar det.
Men det är som ett terapirum. Det är som att komma upp dit och så är det så här, extremt toxisk stämning. Liksom att så här, gud, det är precis det här jag vill fly ifrån när jag går till stallet. Jag tror att det var det som gjorde mig också så fasansfullt ledsen. Liksom, att så här, gud, här står jag i mitt så här, i min fucking så här woman cave där jag bara hämtar kraft och energi, och här är jag så här, står det två människor och så här vrålar ut sitt hat bokstavligen mot mig. Mm. Och jag kände också så här, vilket jävla misslyckande, vad har jag gjort mot mig själv? Vad är det här? Vad fan
jag
är det
fattar, men
vad vet är jag för liksom värdelös människa?
Ja, men vad fan, jag tycker det är relevant. Jo, men vadå, man måste ju ställa sig den frågan, men samtidigt så är det så mycket som spelar in. Du har ju liksom en maktposition gentemot dem, och när de är två mot en, då vågar ju de, även fast det kanske inte är den platsen där de i vanliga fall skulle våga agera, så blir det så här, nu är de så upprörda, så då triggas de igång på känsla, och det blir någon form av maktpositionering, förflyttas ifrån du som är då inom situationstänker chefen till deras ilska. Och då blir det, även om den andra kanske säger, men för fan, nu går det här för långt, så triggar ju den förmodligen ofrivilligt på, för att nu är de ju två mot en. Förstår
du? Ja, det är väl någonting jag har lärt mig av den där situationen. Jag kommer aldrig mer ha diskussioner med liksom två personer i taget, utan det är absolut klokast att prata en och en tillsammans, och sen också så här, kanske inte heller acceptera den här typen av så här känslomässiga förfaranden, att man faktiskt bara kan gå därifrån. Nej. Och tänka så här, hörni, vi får prata om det här när ni har liksom lugnat ner er lite, när vi har en annan stämning, för det här kommer inte
att göra. Men försökte
avrunda, och jag försökte avsluta, jag försökte på alla möjliga sätt och vis. Sen önskar jag liksom att någon, det hade varit så jävla härligt att ha kanske dig där, eller någon så här utomstående som bara kunde säga, men hörni, stopp ett tag, så här, vad fan är det ni, det är så mycket, han bara garvar, så här, vad fan är det frågan om, liksom, något jävla hö, du vet, så här, ibland får man perspektiv, så här, vad är det för jävla trams, liksom, det är lyxproblem, det är det som hästar där uppe som har mycket jävla fint hö som helst, vad är det att bråka om egentligen, eller vad är det att tjafsa om, och det är naturligtvis så, men sen är det också den där extra dimensionen av det, att vi går in i varandras energier hela tiden. Vi är ju där, och det är vårt andra vardagsrum. Och sen är det också, tror jag, en ytterligare aspekt. Många ser stallet som sin fristad. Mm. Många som söker sig till stallmiljö kanske inte mår 100% bra.
Nej, jag fattar.
Hur som helst, det intressanta är egentligen inte den här lilla liksom exakt orsaken till den här konflikten, utan det är bara liksom hur en sån konflikt liksom kan drabba en så jävla hårt. Och liksom, har du varit med om något liknande under ditt vuxna liv, att du har blivit konfronterad av just så här människor som du kanske inte står jättenära, men ändå får, du vet, så här,
jag fattar.
Jävla utskällning, som att du är ett olydigt barn, typ.
Men om man sätter in konflikten i ett större kontext, så är den ju spännande, för att, jag menar, skvaller är ju också en del av en konflikt som vi försöker på något sätt, men fattar du, att när vi skvallrar om människor, så försöker vi ju lära oss någonting om oss själva och kanske få någon större insikt och gå vidare och liknande. Och jag tänker så här, om du tänker i litteraturen, såpoperor, i konsten, vad fan, hela liksom kulturvärlden består ju av typ porträtteringar av konflikter. Alltså, det är hur mycket det vårt liv går ut på. Jag tycker det är väldigt intressant det du säger så här, att man måste ändå ställa sig själv frågan, men så här, hur kunde de bli så här arga? Då måste jag ju också ha gjort något fel. Och jag var ju med om det men för några år sedan, när det kommer fram en tjej till mig som, jag känner ju faktiskt inte igen henne, men på något sätt så liksom är vi bekanta. Jag känner hennes man. Och hon berättar då att han har lämnat henne helt enkelt. Vi behöver inte göra den här historien så himla lång. Och jag försöker lyssna och vara förstående, och vi pratar lite om medberoende, och jag försöker ge lite råd och sådär. Och hon säger så, kan inte du ta upp det här i din podd? Då hade jag ju bara en podd med Anita. Ingen jämförelse, men det var i alla fall flera år sedan. Och då säger jag så, men gud, det här är skitintressant ju. Så här, varför lämnar män vid en viss ålder? Och det du och jag också pratar mycket om, så här, det hormoniella påverkar ju såklart männen också. Alltså, det här är en intressant forskning, och som bara har gjorts på får då, i Skottland, av någon Scottish scientist. Och det där är också så väldigt typiskt att säga, ja, men problem med så här, det kroppsliga och själsliga, det ska ju alltid adresseras kvinnor. Men jag tyckte det var jävligt intressant att läsa om det här. Så då tog jag upp det i podden och maskerade det som man gör då, precis som du gör nu. Mm. Och sen så på sommaren så är jag med mina barn på semester, och liksom, ja, men du vet, man går i stilla lunk och känner sig ganska fredad, precis som du gör i ditt stall, och också de förmodligen.
Mm.
Och jag tror just de här vardagliga, liksom, ja, men, som mitt andra vardagsrum, det är det som också gör att man känner sig för fan själsligt våldtagen. Man blir så rädd, tycker jag, osäker och ledsen. Man är liksom inte alls beredd på att bli attackerad.
Mm.
Och så står vi där och köper några chips eller någonting, och så bara hör någon skrika så här, din jävla fitta. Jag bara, oj, vem är det där typ? Så bara, oj, man, du vet, man känner energierna riktas bara slungas där mellan purjolökar och typ sommarglassar. Och hon hade sina barn med sig och jag hade mina barn med mig. Och jag tyckte det var det enda jag tänkte, så här, nej, inte inför barnen, nej, inte inför barnen. Sen har jag ju rannsakat mig själv efteråt om jag kunde maskera det där ännu mer. Och eftersom inte jag kände henne heller, så tänkte jag så här, ja, men det var ju lite slarvigt att tänka så, då är ingen annan heller som förstår, eftersom jag inte riktigt förstår. Mm. Alltså, ja.
Mm.
Och jag var så oförberedd. Alltså, det var som att kastas in i helveteskap. Och Frasse var ju typ så här två år. Han bara, mamma, hon är arg. Typ. Och Bobo blev jätterädd. Och Ossian var så här, jag går ut med dem. Och hennes barn var så här, snälla mamma, behöver inte bråka nu. Och så här. Men det var ett sånt glödgande raseri som jag liksom aldrig har varit med om, från en man eller från ett barn eller från på något annat sätt. Och jag, vi är inte tränade för det. Jag tror att det är det som också det handlar mycket om, att man är helt oförberedd, för att man vet inte att man har gjort något fel.
Mm. Ja.
Ja, sen har det väl hänt, jag menar, man har bråkat med kompisar eller med ex, så här, att man inte är beredd och känner sig så här, nej, nu känner jag mig ofrivilligt liksom anklagad, men det ligger ju, alltså, tillhör ju vardagen, fan, det är ju enda konflikthantering, ja. Det måste man ju kunna leva med, men jag kommer ihåg den där känslan där jag kände så här, nej, men jag kunde inte freda mig. Jag kunde inte identifiera känslan, så jag bara blev som ett så här, du kan väl ringa mig, så här, det här känns inte bra, och sen typ flydde.
Mm.
Och jag kände så här, gud, hon kommer ju typ skjuta mig. Hon kommer slå till mig. Alltså jag kände, ja, sen satt jag på ett fik för några veckor sedan och då kom hon.
Oj, vad hände då?
Nej, men jag känner inte igen henne. Alltså, jag känner inte till henne egentligen. Jag känner inte ens till hennes utseende. Så jag såg inte att det var hon, vilket också var helt absurt. Och då sa hon lite så här ironiskt typ, inför mina... Ja, men jag hade nog liksom möte med någon så här... Ja, jag hade möte med någon som jag kände, men ändå inte på något sätt. Hon bara, kär din fitta typ. Jag bara, och så skrattade hon till. Och jag tror inte de hörde. Jag bara, hej. Och sen så gick hon upp och jag fattade inte, vem var det typ? Jag, ja, sen förstod jag att det var hon. Men då var det lite med glimten i ögat. Men vände så här, det är så oväntat och opassande just. Det kanske det också, att man sätter det i ett kvinnligt och manligt kontext. Män kan ju stå och skrika på varandra och slåss ut och dit. Men när en kvinna liksom sänker garden och på något sätt förnedrar en offentligt. Det är liksom chockerande. Man gör inte så. Det har aldrig varit liksom en tradition av att kvinnor beter sig så. Jag tror mycket kan handla om det också, tror jag. Att det känns liksom så jävla oväntat. Då är det galna, ja, kvinnor det, i litteraturen, ja, typ. Lida.
Ja, men dels att man är så här, taken by surprise totalt. Att man är så här, gud, oj, jag förstod inte att det där landade så fruktansvärt fel. Liksom. Och sen att man generellt är väldigt ovan vid. Och det beror säkert på vad man besitter för typ av position och hur man är. Men jag generellt, som ju med mitt medberoende och min dysfunktionella familj i liksom bakåt i tiden, jag har ju en konflikträdsla i mig. Jag har ju 4 barndomsvänner som jag har varit liksom bästis med sedan jag var liten. Jag har aldrig haft en allvarlig konflikt med någon av dem där vi har stått och skrikit på varandra på det här viset som jag blev liksom konfronterad igår. Aldrig.
Men är det bra eller dåligt liksom, just,
nej, men på ett sätt tycker jag det är bra, för att vi har varit så rädda för att förstöra vår relation.
Jag fattar.
På ett annat sätt så kan jag tänka mig att vi hade säkert kunnat behöva ha lite fler konflikter.
För lite rensning. Att,
rensa saker. Men samtidigt så, nej, jag kan ändå uppleva det som att det har, vi är ju fortfarande vänner. Vi är fortfarande jättenära varandra. Och jag känner fortfarande djup kärlek och tillit till dem, att de faktiskt älskar mig och vet vem jag är liksom. Men sen är det klart att det hade kanske varit bra att bli lite speglad ibland i när man inte är schysst eller när man inte är en bra människa, om någon hade kunnat säga det liksom.
För det är man ju inte alltid, där tycker det får jag... man också sluta tro.
Nej, det är man inte, och det måste jag säga att jag älskar ju din och min vänskap, för att du kan pinpointa att jag inte är felfri och jag kan göra det till dig. Vi kan bli ovänner ibland, men vi blir väldigt snabbt vänner. Och det tycker jag är en av dina stora starka sidor. Att man kan bli förbannad på dig och sen så kan man bli snabbt vän. Liksom, utan att man känner så här, okej, för att i min värld, min mamma var ju värdelös på att hantera konflikter. Och jag tror också att det var det som gör mig så obehagligt till mods när jag utsätts för sånt här. Men mamma kunde liksom, om hon blev osams med någon, då var det liksom så här, då tog man bara avstånd från varandra i hennes familj alltså. Och sen pratar man inte om det. Och sen glider man kanske eventuellt tillbaka till varandra 4-5 månader senare.
Mm.
Liksom. Aldrig så här reda ut vad som hände. Aldrig be om ursäkt. Aldrig vara så här, förlåt gud, jag tog i igår. Jag är ledsen, jag var emotionell. Det var inte meningen liksom. Utan så här, bara så jävla hårdnackat hålla på sin ståndpunkt, sin rätt till att bli arg, sin rätt till att kränka och så vidare.
Mm.
Så mamma och pappa, båda de två har ju liksom den typen av person. Pappa har ju mer den här typen av personlighet som kanske de här stalltjejerna har. Att så här, han är ju en samlare.
Mm.
Han har inte konflikt överhuvudtaget. Jag har bråkat med min pappa en gång i mitt liv. Och det är det värsta jag har varit med om i mitt liv.
Varför då?
Nej, men för att då kommer det så här, så jävla giftiga saker.
Mm, mm.
Då är det saker som är så otroligt uttänkta. Det är saker som man har gått och stört sig på. Du vet, som är så, de är så här, giftpilarna är placerade perfekt mellan ryggkotorna. Så att man bara, du vet, skriker till. Liksom, bara så här. Och allt är ju på något sätt så här, det är så sinnligt uttänkt och planerat anfall så att man verkligen ska förlora fotfästet liksom. Att väcka skam hos någon annan, att få någon annan att känna sig liten och skamsen och så här. Och jag ska ha sagt det utan att hänga ut honom som någon despotisk människa, det har jag gjort tillräckligt i den här podden, men han är liksom faktiskt en väldigt, jag uppskattar att han inte söker konflikt och att han inte har varit det. Han är kanske också typiskt ganska svensk. Konflikter är en människa som går och aktar sig, och för det mesta så blir det inga konflikter, men när man väl konfronteras med honom så har han inga verktyg för hur man vevar så att säga.
Nej, utan jag fattar.
Det är jävligt hemskt.
Ja, men jag tänker så här, det är också beforskat att så här, svenskarna är ett konflikträtt folk. Det var ju några gubbar som gjorde, jag tror att den kom ut 1975 eller sådär. Varför jag läste om det här igår, för att jag...
Konsensus är ju extremt svenskt.
Att man ska sitta
och komma överens om grejer. Ingen får bestämma. Utan så här, det är liksom den svenska modellen är typ, grundad på det. Och svensk företagskultur. Så
typ, när man reser till Kina.
Ja, den rödgröna. Och typ, om man så här, ska börja göra business med Kina, då måste man liksom gå kurser i hur man liksom ska bemöta människor. För man kan inte köra konsensusmodell. Och kineser å andra sidan får lära sig konsensusmodell så att de ska fatta vad det ens är som försigkommer på liksom svenska möten typ.
Det är därför det finns också tyvärr jävligt många dåliga chefer i det här landet, för att de ska sitta på sina höga hästar, men vi har aldrig fått utbilda oss i hur en bra chef ska vara, utan det är liksom lite kvar i så här, Per Albinska socialdemokratin, och så att jag tror att det finns ett väldigt så här, ja, det skulle behövas göra lite insatser just på det området, för att det är svårt för liksom svensken att leda, och jag tror att det är också en problematik i familjen, att det blir lite mishmash av allting, för så här, kvinnan tar över rollen mer och mer, och sen känner sig liksom män och sidosatta och mår dåligt, vilket också är så här, väldigt tydligt i all beforskning liksom, att så här, kolla till exempel i, som Kerstin Wigel har en stor undersökning i Aftonbladet, när man så här, tar reda på varför män misshandlar kvinnor till döds. Och jag tror att så här, gemene man har en väldigt tydlig bild av så här, den galne despoten som så här, har piskat och misshandlat både verbalt och liksom fysiskt sin kvinna i många år, och sen så lackar han ur och sen så smäller det till. Men det var ju någonting som hon påpekade, Kerstin, när man hade gått igenom alla de här domarna de senaste 15-20 åren, att så här, det var jävligt jobbigt. Det var det som var signifikant, var just att det inte var det. Det var inte liksom overall våldsamma, galna män. Utan det var män som inte klarade av att deras fruar ville lämna dem. De klarar inte bara. Det är liksom, de tänder eld på dem. De kör över dem. De bankar dem i huvudet. Det är så här, de klarar inte av känslan att bli övergivna. Och förlora kontrollen. Nej. Och det är ju såklart emotionella problem. Att så här, vad ska jag göra nu alldeles ensam? Det handlar inte om
tror jag så jävla mycket så här, då ska hon ligga med någon annan, även fast svartsjuka såklart inblandad. Men just det, så här, de klarar inte av att kvinnan överger dem. Det finns liksom så, ja men du vet, DNA biologiskt i våra kroppar, att så här, män blir inte övergivna. Det är inte så liksom. Jag tror att det skulle behövas jävligt mycket forskning kring. Och det här är lite samma sak, att man, så här, man antar ju olika roller. Och nu så har vi nya roller i samhället. Och då måste liksom den nya generationen barn förstå att det är inte som mamma och pappa eller farmor och farfar. Jag tror att det krävs liksom en insats. För grejen är att misshandeln av kvinnor går ju inte ner. Den ligger konstant.
Nej, den är så här, ligger konstant. Det spelar ingen roll att det har hänt så jättemycket med jämställdhet och att vi har verkligen bemödat oss om att utbilda barn, och, utan det bara ligger där. Mm. Det är så fruktansvärt.
Och vad gör man då åt saken? Då måste man ju vara lite progressiv. Om det inte hjälper, ja, då får man väl så här, hitta på en annan strategi.
Men det som var, tycker jag, är slående med det reportaget, alltså Kerstin Wigel och, jag kommer inte ihåg vad hennes kollega, de har ju vunnit stora journalistpriser för
all den granskningen. All rätt.
Med all rätt. Men det jag tycker är så fasansfullt, det är att de här kvinnorna som blir dödade, de har ju oftast varit i kontakt med polisen innan.
Alltså det, och även har, männen har varit i kontakt med psykologer.
Om männen så här, går på liksom, ja, aggressionsterapier och sånt. Så att det är aldrig så här, oj, som en blixt från en klar himmel. Det finns alltid, och det är väl där vi måste börja bli mer progressiva. Att ta tag i problemet innan det så att säga slutar med ond bråd död.
Ja.
Och börja förstå att så här, gud, har man, det räcker med någon puttar på en eller använder sig av kontroll, det kan leda till dödligt våld. Det kommer troligtvis att göra det liksom, om man inte stämmer i bäcken långt innan, både för männens skull men framför allt förstås för kvinnornas skull.
Ja.
Oh, gud, nu hamnade vi liksom från ytterligare stallkonflikt till
från
så här, män som slår
till. Men det finns någonting där som vi pratar i, att när man också blir, när någon går på en när man inte är beredd. Jag var ju med om det när jag var skibummare i Sankt Anton, att säga, jag hade hånglat med fel kille, fast han då hade försäkrat sig om att det var, han hade ingen tjej, och jag bara, men vad drog med hon och sådär. Det gäller, man kan ju inte alla de här tysta, osynliga reglerna som är i små subkulturer liksom. Och just det där att man står och har kissat inne på liksom klubben och ser plötsligt står det fyra tjejer där som bara såhär, du vet, passar jävligt noga. Och där finns det också någonting biologiskt, att man känner sig, jag fattar att om det här 4-19-20-åriga bruden inte skulle slå ihjäl mig. Men det är liksom den känslan som man drabbas av. Man är så här, okej, antingen får jag försöka slåss eller också så får jag springa. Det är liksom den där gamla steppen-känslan.
Ja, men det är också den här känslan, tycker jag, att så här, i en modern vuxen värld så tycker inte jag att man, där kan jag väl tycka om det här svenska konsensuset, man håller vissa, så här, man håller viss höjd på hur man pratar med varandra i yrkesmässiga relationer och även i vänskapsmässiga relationer. Man kan inte bara bli så helt emotionellt galen och stå och skrika liksom, typ hot, så här, passar det jävligt noga, eller så här, du är ju helt dum i huvudet, du kan vara jävligt, du ska veta att ingen här tycker om dig. Det fick jag ju höra igår. Du ska veta att alla här i stallet känner av den här dåliga stämningen du sprider, citat. Jag bara, wow, så här. Och då fick jag liksom ha sinnesnärvaro. När man själv blir så här, känner att gud, nu vill jag bara slänga tillbaks någonting. Får man så här bara, okej, jag biter ihop här nu. Så bara, hörni, jag tror att vi får prata om just vad ni tycker om mig. Inte om vad andra här i stallet tycker om mig. Det litar jag på att de vuxna människorna får ta med mig öga mot öga själva om de är missnöjda. Nu pratar vi om vad ni känner här. Liksom att man så här, gud, tänk att jag ska vara en så här vuxen människa i det här samtalet med två personer som just nu är väldigt känslomässigt drivna, beter sig som faktiskt så här värsta tonåringarna, tycker jag. Och inte överhuvudtaget hade minsta idé om att vi skulle hamna i det här konsensusläget, eller att vi skulle lösa någonting, eller att vi skulle hamna i... alltså lösa konflikten helt enkelt. Det fanns inget intresse där. Och det är det som chockar en så jävla mycket. Det är bara så här, nu blir det så här. Och de skulle också gå därifrån med sista ordet, precis som dina skrivbarnstjejer, att så här, passa det bara jävligt noga. Typ, så ska du bli så här, skrämmas till att göra som de säger. Och
men
låta
jag blev ju också så rädd att jag tog mitt pick och pack och åkte hem till Stockholm. Alltså det var på den nivån.
Nej. Nej.
Jo, men grejen är så här, det är också sånt här som man måste fan förbereda sina barn på. Att om man åker till sådana små, jag vet inte om man ska kalla minisamhällen, subkulturer, då måste någon, man måste liksom göra sin research. För det som jag fick lära mig när jag kom dit var då att ett, man knullade inte med någon inför öppen ridå, man hånglade inte lite, utan man möttes borta vid, gud, vad hette han som hade hamburgeriet? Ja, men Belgers hamburgeri som låg liksom åt slutet av vägen, där möttes man om man ville hångla eller gå hem med någon, så att det inte blev att man skulle få stämpel som hora. Nu låter det som att det är så här tysk hora 1945, men det fanns massa sådana regler som jag och Stina som kom dit såhär wihoo, men, lite naiva kanske, lite bortskämda, kom dit och kände massa folk och liksom bla bla. Vi spelade inte kvinnospelet. Precis som var så chockerande som jag berättade att den här kvinnan kom fram till mig på ICA eller de som började bråka med dig. Vi gjorde inte det. Vi bodde på hotell. Vi låg med alla killar. Vi festade. Vi jobbade inte. Vi var liksom prinsessorna av på ärten. Mm. Och det får man inte vara. För att om man ska delta i ett sånt där samhälle, om man inte är the biggest star som har varit där 10 år i så här okrönt skidåkare, drottning, boom, då får man bete sig hur fan som helst. Men inte när man kommer som rookies. Då måste man liksom anpassa sig efter hierarkin. Och det har ju alltid varit för sig ett allmänt problem för mig. men jag blev så drabbad, alltså jag blev så chockad och drabbad av, vi hade inte förstått spelreglerna och fick därför åka ut. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag fattar precis.
Mm. Och jag kan tycka det att det är just sådana saker som man måste här, förbereda sina barn på. Bara så handlar det om ekonomi, eller liksom vänskap eller kärlek. Att, så här, man måste ändå tolka och dechiffrera reglerna i den kultur man är. Mm. För man kan inte bara gå in och liksom... Sen tycker jag fortfarande att det där är helt vidrigt. Och det är roligt att jag umgås just nu, eller sen var tillbaka med en av tjejerna som stod där på toaletten. Mm. Och jag kommer inte ihåg att det var hon 20 år senare, så att nu är det lite för sent att bara, vet du, jag kommer ihåg. Men det är just den där känslan att man tror att man är på en säkrad plats.
Mm.
Och så är man, och det är därför jag också tänker så här, det som det har pratats alldeles för lite om, men just det här med freeze-begreppet under en våldtäkt, att alla är så här, varför slogs du inte? Varför sprang du inte? Eller så här, varför gick du inte bara från snubben som misshandlar dig? Nej, jag är i en trygg kontext. Jag blir så överlumplad av det här. Nu ska jag inte jämföra äpplen med päron, men förstår du den känslan att man är så här, nej, men jag är bara gjorde mitt bästa och är en bra person, och så kommer du och liksom, du tar över vem jag är. Du bestämmer min kropp, eller du bestämmer hur jag är, och så säger du att det tycker också alla andra. Den är svår. Man måste vara ganska, och du är ändå ganska tuff och jag med, men det är svårt att hantera.
Ja, det är svårt att hantera just alltså när man blir så bemött med väldigt så här, stor ilska. Och jag tänker, det måste ju finnas yrkesgrupper som såklart är med om det här hela tiden. Jag tänker lärare till exempel, eller jag hade ett samtal faktiskt också med en mamma som var väldigt upprörd på att en av mina söner då hade betett sig oschysst.
Mm.
Men det... Om jag nu ska försöka hitta något tillfälle när jag liksom blir bemött så där känslomässigt. För det är där jag på något sätt förstår att människor förlorar sig och inte klarar av att hålla det sakligt. Där man börjar generalisera och där man kort sagt börjar bli elak. Alltså man går på grejer som inte... Det är sakfrågan. Man glömmer liksom vad sakfrågan är. Och så börjar man liksom attackera personen istället med liksom personangrepp. Och det var det som hände igår, att liksom från att vi diskuterar hö, halm i en hage och liksom uppsägning av en stallplats när en flytt ska ske eller inte, till att jag är en vass person, att jag sprider liksom giftig stämning, att jag är att alla tycker illa om mig, att jag skapar dåligt, alltså så här mycket. Alltså det blir raka personangrepp, och det var lite liknande när jag pratade med den här mamman i den här klassen, när hon var tvungen att liksom förstärka liksom att säga, du, det här, jag har sett den här typen av killar, hon hade precis börjat jobba i socialtjänsten, med den här typen av beteende som din son har, och alla de går jävligt dåligt för, ska du veta. Det går ut för dem. Det här är typiskt sådana killar som börjar knarka, stjäla. Du vet, jag bara, wow.
Aha, wow,
vänta, okay. Nu så här. Det här är en 11 år gammal pojke du pratar om.
Mm.
Stopp ett tag så här, hela det här gänget, du menar att det här är liksom framtida så här ligister? Ja, det är precis vad det är. Och då kände jag så här, gud, du är alltså socialsekreterare och jobbar med människor i det här, i såna här kontexter, du själv möter föräldrar som också troligtvis kan bli så här arga för att man har något barn på utredning eller vad vet jag liksom. Att man inte kan behålla, för att liksom just det här barnet eller den här hästen i det här fallet, är, man blir så jävla liksom känslomässigt när det handlar om barn, djur, någon som man så här värnar väldigt mycket. Och då går man liksom kanske mer kvinnligt då, men jag vet inte, har ingen belägg för det. Men att man då bara går till attack och bara så här, skyr inga medel, personangrepp, jag skiter i hur jag blir liksom, hur jag framstår nu eller hur den här andra personen, mottagaren, känner sig. Det skiter jag fullständigt i, för jag ska bara få det här att upphöra. Jag ska bara få det här som jag vill. Det här ska bara ske nu typ. I don't know. Det kan vara en möjlig punkt liksom. Men där lyckades jag ändå verkligen hålla mig också saklig och så här, stopp och belägg här. Och lite det här lågaffektiva bemötandet. Det klarade jag inte riktigt av igår. Jag blev väldigt ledsen. Särskilt i efterhand, och bara kände mig helt tillintetgjord och krossad och väldigt, väldigt, ja, väldigt ledsen, du vet, så här uppgiven, att du bara känner så här, det är ingen roligt att leva faktiskt för en liten stund. Ja, men det går över, men det är liksom, nej, jag gillar inte att ha konflikter, och det är väl, nej, fan, det är klart, det kan vara bra att ha konstnärliga konflikter, som när vi gjorde Djävulsdansen och vi kunde sitta med Ann Lind och vara oense om vilken intervjuperson man skulle välja eller vilket spår man ska ta. Det har jag inget emot, det tycker jag bara är jättekul. Att man sitter och jabbar som liksom,
vilket, det är väldigt, det är väldigt förvånande. Ja, men vi har pratat om det förut, att jag tycker när man känner sig orättvist behandlad så måste man ju också rannsaka sig själv. Och det har ju du och jag hamnat i någon konfliktsituation med jobbet, när vi har jobbat på samma jobb. Jag känner sig, nej, nu tycker jag inte att ni... Det är inte paritet till det här att man... Så här, konfliktundvikandet som jag också kan tillämpa, som också är en strategi, den undvikande strategin liksom. Och jag tänker att det handlar också jävligt mycket om social kompetens och kanske mod, att man tror att man... Så här, jag vet inte, kan det handla om att man tror att man kan hamna utanför gruppen om man vågar ställa krav eller vågar ifrågasätta... Så här, ja, kanske handlar om att vår medberoende känsla också, när man har varit under uppväxten, så förstår man inte varför det helt plötsligt är en konstig känsla i familjen. Och jag, du vet, när man identifierar den, jag hatar den så mycket, när man inte har fått en förklaring till varför någon är sur eller är sur på en själv. Och, jag vet inte, jag känner att det tycker jag är så jävla svårt att liksom leva i. Jag tänker också de här konfliktlösningsstrategierna, de är ju såklart jävligt olika från kultur till kultur. Jag tänker i USA, när man ser alla de här kända målen som också går på TV, eller när de gör, ja, gör filmer om dem, ja, men som så här, de som är liksom anklagade för olika mord, till exempel O.J. Simpson. De använder sig av den här strategin. Först så här, vaggar in, det är klassiskt, vagga in i trygghet. Och sen precis när man känner sig trygg så bara, but you wanted to have sex with him. You had sex with all the guys in the school. Man bara, alltså, att jag tänker att det är lite det handlar om igår också. Du tycker så här, jag har varit schysst, jag har funnits där, jag har gjort det bästa jag kan. Sen kanske man också såklart har tillkortakommanden som chef eller vän. Det sker ju hela tiden. Men det är just det där överrumplande. Jag tror att det påverkar så himla mycket. Men sen handlar det också om empati, du säger, såklart.
Jag tror också att det handlar om empati. Och för mig var det precis som när den här kvinnan attackerade dig med sin ilska i ICA-butiken. Jag hade faktiskt min lilla pojk med brutet ben med i en vagn. Och då har man ju på något sätt något slags ansvar som förälder också, att dels vill man inte liksom själv bli stor och så här gå upp på samma nivå och så här skrika emot, för att man säger, gud, barn med, jag tycker inte att barn har med vuxna konflikter att göra faktiskt. Och barn tar väldigt illa vid sig, och det gjorde också att jag blev väldigt värnlös och skyddslös i det på något sätt. Därför att man har sina barn, men man vill inte skrämma dem, man vill inte försätta dem i en obehaglig stämning överhuvudtaget. Men ja, nej, som sagt, det här är ett never ending liksom dilemma, hur man ska bli bättre konflikthanterare, och jag vill fortsätta med det. Vi har ju gjort ett stort arbete med det, i och med att vi har jobbat med vårt medberoende liksom, och hur man konfronterar personer med beroendeproblematik utan att bli kränkande till exempel, och hur man har ett lågattraktivt samtal med en person som är påtänd. Alltså, vi har jobbat med det här sjukt, sjukt mycket. Och därför blir, känns det också som att så här, herregud, jag har verkligen, jag trodde jag hade verkligen fått bita i mina så här, största köttben här när det gäller konflikter med alltså galningar som jag haft kring mig i mitt liv liksom.
Det jag tänkte.
Men nej. Alltså, nej, herregud.
Det här var värre än alla som
det här var liksom värre, och det här är så här två fullt friska personer i alla fall på pappret, så att, jag är liksom helt förvånad. Men ja, vi ska liksom, jag tänker att vi ska lämna det och avrunda det, och ni som lyssnar, vad härligt det är, vill vi bara säga det, ni kommer med så mycket härliga förslag. Och vi fick ett förslag här. Dels har vi fått sjukt mycket respons på vårt avsnitt om vibratorn.
Ja.
Så många lyckliga människor som har skickat DMs. Bara, tack gode gud, jag har provat den här nu. Och jag, liksom, jag hade en tjej som skrev att så här, jag gjorde precis som du sa. Jag provade den i mitt minst kåta ögonblick. Och jag har aldrig haft en sån intensiv orgasm i mitt liv. Det här är helt bizarrt.
Ja, mycket bra. Jag är fortfarande inte. Men
ja, och sen fick vi förslag också att vi ska titta på... Vi ska, liksom så här, det älskar jag när ni gör, att ni så här, skickar... ni skickar tips på kultur som vi ska ta del av för att sen utvärdera och tycka till om. Så till nästa vecka så ska vi faktiskt ta ett utav de här tipsen. Det är en dokumentär som går i SVT. Ni som lyssnar kan gärna se den också. Som handlar om ett syskonpar som hanterar liksom sin uppväxt på helt olika sätt. Apropå att vi har pratat mycket om det i podden.
Det är den där Capernaum, vad den heter.
Ja, precis.
Ja, den har jag också fått tips om.
Ja, den måste vi titta på.
Ja, gud vad spännande. Ja, då gör
spännande,
vi det.
Så det har vi som läxa till nästa gång.
Jag måste avsluta med grej bara.
Ja.
Jo, men för grejen är det här att du vet ju, både du och jag, vi är ju liksom, ja, men vi har ex, och vi kanske inte alltid har hanterat konflikterna bra med våra föräldrar och syskon och de som står nära och kära, vilket också den här forskningen säger, att så här, ju närmare man är, ju svårare är det att hålla liksom en god ton eller hålla sig på någon sån utav liksom lösningsstrategi, utan ju mer känsla, ju mer blir man där. Men det som också är så tydligt i den här forskningen är ju att barn, och särskilt pojkar då, som har sett sina föräldrar sköta konflikthantering eller ja, dåligt eller varit våldsam och liknande, tar efter det beteendet. Så att jag fick mig liksom en liten tankeställare. Jag bara, gud, alltså inte för att jag någonsin... Jag och mitt ex eller jag och mitt ex, det är inte så att vi har slagit sin för barnen. Men det kan ju ändå ske så här... Ja, men dålig verbal höjd. Och lite så här... Ja, men irritation nästan. Oj, där stod du då. Nu råkade jag kanske trycka till det lite när jag gick förbi och så här... Och ja, det är ju så att barnen tar efter vad man gör när det gäller sådana strategier. Så att man har ju ändå ett så här, om vi ska snacka om vuxenföräldraransvar som vi ändå måste göra då och då. Så fan, det är viktigare än vad man tror. Jag tänker så här, diskussionen goes on kring det här.
Ja, men alltså målet tänker jag, jag tycker inte att målet är att man inte ska bråka eller ha konflikter. Tvärtom, jag kan ju verkligen skriva under på att leva i ett konfliktfritt hem kan vara precis lika hemskt. För att där är allt dolt under ytan och det bara puttrar liksom passiv aggressivitet och man känner väldigt tydligt vad någon tycker och tänker, men det sägs inte rakt ut. Så mitt mål, det är lite mer att bli så här, lite sydfransk, lite i alla fall den typen av fördomar vi har kring de kulturerna, att man så här, man får gärna bli lite arg, men sen ber man om ursäkt. Man får gärna liksom vara lite känslomässig, men så ber man om ursäkt. Den där ursäkten, det där förlåtet, det där känslan av att säga, gud förlåt att jag blev så emotionell igår, jag blev det och det var inte schysst, men det är okej. Jag brukar tänka på det att det är mitt viktigaste verktyg som mamma. Ibland blir jag också liksom orättvist arg på mina barn och liksom fräser till eller är otrevlig någon morgon när man är svintrött. Liksom. Säga förlåt att jag var otrevlig, jag var jättetrött. Att man liksom tar det bort ifrån dem och förklarar det med att så här, jag var trött, jag hade inte ätit eller jag var emotionell eller jag fan, hade PMS eller liksom så. Att man faktiskt kan be om ursäkt. Micke är min största lärare, du är min största kvinnliga lärare, du är mästare på att liksom, förlåt, det var inte meningen.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och det är mycket jättebra på att be om ursäkt också. Mm. Och det, jag är så tacksam för det. För det är liksom, annars skulle vår relation vara över. För jag är väldigt dålig på det. Jag är väldigt dålig på det. Det sitter väldigt långt inne. Och då brukar jag försvara med mig och säga så här. Fast vadå? Jag brukar, typ som min egen morsa och farsa. Jag bråkar aldrig. Och när jag bråkar, då gör jag det av en anledning. Det vill säga att jag måste liksom korrigera dig. För att du fattar.
Jättemogen.
Och då har jag rätt.
Precis. Att du kan be till mig hur som helst.
Ja. Vilket är helt urusel, ologisk resonemang. Men vi finns till på det här jordklotet för att växa som människor. Ingen är felfri. Men vi kan alla liksom försöka korrigera saker som har gått fel. Så jag återkommer i ärendet. Det ska bli väldigt intressant att se om det har hänt någonting efter en vecka. Jag ska göra vad jag kan för att lösa den här konflikten. Jag vill väldigt gärna inte sluta som ovänner med de här personerna. Så jag ska ge er en liten uppdatering nästa vecka.
The cliffhanger. Ni får höra mer i del 2 nästa vecka. Inte din morsa. Puss och kram.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.